Kapitel 8. En fråga om karmosin. Kniven nuddade Ninivs sår innan den med ett dovt ljud borrade sig in i träskivan som hon lutade sig mot, och hon gjorde en grimas bakom ögonbinden. Hon önskade att hon haft en ordentlig fläta istället för att ha håret löst fallande om axlarna. Om kniven hade skurit av minsta lilla slinga. Dumma kvinna, tänkte hon bittert. Dumma, dumma kvinna. Det enda hon såg med den hopvikta sjalen över ögonen var en tunn ljusstrimma längst ner. Ljuset såg skarpt ut jämfört med mörkret bakom det tjocka tyget. Det måste vara tillräckligt ljust fortfarande, även om det hunnit bli sen eftermiddag. Karn skulle naturligtvis inte fortsätta kasta om han inte såg ordentligt. Nästa kniv slog i vid andra sidan av hennes huvud. Hon kände hur den darrade och tyckte att den nästan rörde vid hennes öra. Hon skulle slå ihjäl Thor Marilyn och Valen Luca och kanske alla andra män hon kom åt som en ren principsak. Päronen, höjtade Luca, som om han inte hade stått bara 30 steg från henne. Han måtte tro att ögonbinden gjorde henne både döv och blind. Hon trevade i påsen hon hade vid bältet, tog fram ett päron och balanserade det varsamt på huvudet. Hon var blind. En fullständigt blind dåre. Hon tog fram två päron till, sträckte försiktigt ut armarna mellan knivarna som följde hennes sidor och höll en frukt i varje hand, i skälkarna. Ingenting hände. Hon öppnade munnen för att säga till Thor Marilyn att om hon fick så mycket som en skråma skulle hon... Tjack, tjack, tjack. Knivarna kom i sån fart att hon skulle ha pipit till om inte hennes hals knutit sig som i kramp. I vänstra handen höll hon bara skälken. I den andra darrade päronet lätt med kniven genom sig och ur frukten på hennes huvud sipprade det saft ned i hennes hår. Hon slet av sig bindeln och gick med stora kliv fram mot Thom och Luca, som båda flinade som idioter. Innan hon hann få fram orden som kokade upp inom henne, sa Luca beundrande. Du är magnifik, Nana. Ditt mod är storslaget. Men själv är du än mer magnifik. Han bugade sig med ena handen mot hjärtat och fladdrade med sin fåniga röda kappa. Jag ska kalla det här numret för en ros bland törnen, även om du egentligen är långt skönare än någon simpel ros. Det behövs inte mycket mod för att stå still som en annan trästock. En ros, minsann. Han skulle allt få se på törnen. Det skulle de båda två. Lyssna nu på mig, Valan Luca. Ett sånt mod. Du ryckte inte ens till. Jag erkänner villigt att jag själv inte skulle våga göra det. Det var säkert alldeles sant, tänkte Ninive. Jag är inte modigare än jag måste vara, sa hon med mildare ton. Det var svårt att skrika åt en man som envisades med att tala om för en hur modig man var. Fast det var sannoliken bättre än allt detta tjafs om rosor. Thom strök sig över de långa vita mustascherna som om han hade roligt åt någonting. Klänningen, sa Luca och log så att alla hans tänder syntes. Du kommer att se fantastisk ut i... Nej, fräste hon. Det han hade vunnit hade han just förlorat genom att återta upp denna fråga. Clarine hade sytt en klänning som Luca ville att hon skulle ha på sig, i karmosinrött siden, ännu djupare i färgen än hans kappa. Ninive menade att färgen var avsedd att dölja blodet om Thom skulle missa. Men Anna, en skönhet i fara drar så mycket folk. Lukas röst lät som om han viskat ljuva ord i hennes öra. Alla kommer att titta på dig. Allas hjärtan kommer att klappa för din skönhet och ditt mod. Om du är så förtjust i den tycker jag att du ska ha den på dig själv, sa hon resolut. Helt bortsett från färgen tänkte hon minsann inte blotta så mycket av bysten offentligt, även om Clarine tyckte att det var anständigt. Hon hade sett den klänning som Lartell uppträdde i, full med svarta paljetter, och den hade minsann en krage som nådde henne till hakan. Hon kunde ha på sig något liknande. Vad var det hon tänkte? Hon hade sannligen inte för avsikt att gå med på det här. Enda skälet till att hon hade gått med på att göra det här provet var för att slippa ha Luca krafsande på vagnstörren varenda kväll i sina försök att övertala henne. Mannen visste åtminstone när det var dags att byta samtalsämne. Vad har hänt med ditt öga? Frågade han, plötsligt full av lenaste omtanke. Hon ryckte till när han rörde vid hennes svullna öga. Det var inget lyckligt val. Det skulle ha varit bättre för honom att fortsätta med sina försök att få på henne den röda klänningen. Jag tyckte inte om hur det tittade på mig i spegeln i morse, så jag bet det. Hennes vassa ton och blottade tänder fick Luca att hastigt dra undan handen. Att döma av det vaksamma ljus som tänds i hans mörka ögon var han rädd att hon skulle bita igen. Tom gned sig hysteriskt över mustascherna och var alldeles röd i ansiktet av tillbakahållet skratt. Han visste förstås vad som hade hänt. Naturligtvis måste han det. Och så snart hon hade gått skulle han säkerligen underhålla Luca med sin version av vad som utspelat sig. Men kunde aldrig låta bli att skvallra. Det var medfött hos dem, och en kvinna kunde inte göra någonting som förmådde driva det ur dem. Dagsljuset var svagare än hon hade trott. Solen hade rodnat och nått ner till trädtopparna i väster. Om du någonsin försöker det här igen i så här dåligt ljus, morrade hon och hötte med knytnäven och Tom. Det är nästan mörkt. I så fall, sa läkaren och höjde ett av sina buskiga ögonbryn, antar jag att du inte vill ha med den del av numret där jag har ögonbindel. Han skämtade förstås. Han måste skämta. Så om du vill, Nana, från och med nu gör vi det bara i bästa tänkbara ljus. Det var inte förrän hon traskade därifrån med ilsket svängande kjolar som hon insåg att hon hade gått med på att fortsätta med detta vansinnesupptåg. Åtminstone underförstått. Och de skulle förmå henne att göra det, lika säkert som att solen skulle gå ner ikväll. Dumma, dumma, dumma kvinna. Gläntande de, eller rättare sagt Tom, måtte ljuset bränna både honom och Luca, hade övat, befann sig en liten bit från lägret som låg vid vägen mot norr. Det var säkert för att Luca inte ville att djuren skulle bli skrämda om Tom råkade sätta en av sina knivar genom hjärtat på henne. Luca skulle förmodligen ha matat lejonen med hennes lik. Enda skälet till att han ville ha på henne den där klänningen var för att han skulle kunna glo på det hon inte tänkte visa för någon annan än Lärn. Och bränna honom också, den envise fårskallen till kar. Hon önskade att hon haft honom där så att hon kunnat säga det åt honom. Hon bröt av en död hundört och använde den långa, yviga skälken till att slå av blommorna på ogräset som stack upp genom lövtäcket. Den gångna natten hade Elaine återgett Egwens rapporter om striderna i Carhain. Det var skärmytslingar med stråtrövare, med Carhainier som såg alla ale-krigare som fiender, och med andoranska soldater som försökte erövra soltronen för Morgases räkning. Lärn hade varit inblandad i striderna. Så fort Moraine släppte honom ur sikte lyckades han tydligen hitta striderna där de stod som hetast, som om något sjätte sinne sa honom vart han skulle gå. Ninive hade aldrig trott att hon skulle önska att Eichedén skulle hålla Lärn i stramare tyglar. På morgonen hade Elaine fortfarande varit bekymrad över att hennes mors soldater var i Carhain och stred mot Rands ale-styrkor. Men det som oroade Ninive mest var rövarna. Enligt Egwen hängde Rand alla rövare, såvida någon kunde visa på att de hade stöldgods i sin ägo, eller svära på att de sett dem döda någon, eller bränna så mycket som ett skjul. Rand la inte själv snaran om deras halsar, men det gjorde ingen skillnad. Och enligt Egwen beskådade han alla avrättningar med en min lika hård och kall som själva bergen. Det var inte likt honom. Han hade varit en snäll pojke. Vad det än var som hänt med honom i öknen så hade det påverkat honom i alldeles fel riktning. Nåväl, Rand var långt borta och hennes egna bekymmer, hennes och Elaines, var inte närmare någon lösning. Eldarfloden låg mindre än en mil norrut. Över floden spände en hög stenbro byggd mellan en högre glänsande metallpelare utan minsta rostfläck. De var lämningar från en svunnen tid, kanske till och med en annan ålder. Hon hade gått fram till den vid middagstid samma dag, strax efter att de kommit hit, men hade inte sett något fartyg värt namnet i floden. Det fanns roddbåtar, små fiskebåtar invid vassen som kantade flodstränderna. Smala farkoster som pilade fram över vattnet, frampaddlade av män som stod på knä. Till och med en fyrkantig prom som såg ut att ligga förtöjd i gyttjan. Det syntes mycket gyttja på båda sidorna floden och en del av den hade torkat och spruckit. Men med tanke på den ihållande hettan var det verkligen inte konstigt. Men ingenting som kunde bära dem nedströms så snabbt som hon ville. Dessutom visste hon ännu inte vart de skulle fara. Hur mycket hon än rådbråkade sin hjärna kunde hon inte komma ihåg namnet på den ort där de blå systrarna förmodades befinna sig. Hon slog ursinnigt mot en stänkfröblomma och den exploderade i ett moln av små vita fjädrar som sakta dalade mot marken. Förmodligen var de ändå inte kvar om de någonsin varit där. Men det var den enda ledtråd de hade till någon trygg plats förutom Tyr. Om hon bara kunde komma ihåg vad den hette. Det enda goda med hela deras resa norrut var att Elaine hade slutat kurtisera med Thom. Det hade inte hänt en enda gång sedan de anslöt sig till det resande sällskapet. Det skulle åtminstone ha varit bra om inte Elaine hade bestämt sig för att låtsas att ingenting någonsin hade hänt. Dagen innan hade Ninive gratulerat flickan till att hon äntligen tagit sitt förnuft till fånga. Varpå Elaine svalt hade svarat: "Försöker du ta reda på om jag tänker stå i vägen mellan dig och Thom, Ninive? Han är ganska gammal för dig och jag trodde att dina känslor var riktade åt ett annat håll. Men du är tillräckligt gammal för att bestämma själv. Jag tycker om Thom och jag tror att han tycker om mig. Jag ser på honom som en andra far. Om du vill kurtisera honom har du min tillåtelse. Men jag trodde faktiskt inte att du var så ombytlig." Luca tänkte korsa floden nästa morgon. Och Samara, staden som låg på andra sidan i Gelden, var ingen bra plats att vistas på. Luca hade tillbringat större delen av dagen i Samara där han hade försäkrat sig om en plats att hålla sin föreställning på. Det enda som bekymrade honom var att flera andra menagerier hade kommit dit före honom. Och han var inte ensam om att ha mer än bara djur. Det var därför han hade blivit ännu mer envis med att hon skulle låta Thom kasta sina knivar på henne. Det var väl rena turen att han inte ville att hon skulle gå på lina tillsammans med Elaine på samma gång. Karn tycktes anse att det viktigaste i hela världen var att hans föreställning var större och bättre än någon annans. Själv bekymrade hon sig över att profeten befann sig i Samara och att staden var full av hans lärjungar. Dessa hade dessutom byggt en egen stad av tält, kojor och skjul som var större än till och med själva Samara, en stad av ansenlig storlek. Staden omgavs av en hög stenmur och de flesta husen var också byggda i sten, många med så mycket som tre våningar och fler tak var klädda med tegel eller skiffer än med halm. På den här sidan Eldar var det inte bättre. Innan de nådde sin lägerplats hade de passerat tre vitrocksläger med hundratals vita tält i prydliga rader och det hade funnits fler som de inte hade sett. Vitrockar på den här sidan floden och på andra sidan profeten och det hot om upplopp som det innebar. Och därtill hade hon ingen aning om vart de skulle. Och hur som helst inget annat medel att ta sig dit än med en klumpig vagn som inte rörde sig fortare än hon kunde gå till fots. Hon önskade att hon aldrig låtit Elaine övertala henne att lämna täckvagnen. Nu fanns inga fler ogräs inom bekvämt räckhåll, så istället bröt hon hundörtsskälken i två bitar och så återigen. Till sist var bitarna inte längre än hennes hand och då kastade hon dem på marken. Hon önskade att hon kunnat göra likadant med Luca och med Gallard Damodred för att han fått dem att fly hit och med Alan Mandragoran för att han inte var här. Det var inte för att hon behövde honom förstås, men hans närvaro skulle ha varit en tröst. Det var lugnt i lägret och utanför vagnarna lagades det kvällsvard över små lägereldar. Peter matade lejonet med den svarta manen genom att sticka in väldiga köttstycken genom gallret på en stör. Lejoninnorna stod redan böjda över sin mat i samförstånd och morrade då och då om någon kom för nära buren. Ninnie stannade vid Aludras vagn. Illuminatören arbetade med en trämortel på ett bord som hon fällt ner från sidan på sin vagn och muttrade för sig själv över sitt hopkok, vad det nu var. Tre av bröderna Chavarna kastade inbjudande leenden åt Ninnie och tecknade åt henne att sälla sig till dem. Inte Brug däremot, som fortfarande blängde över sin svullna läpp, fast hon hade gett honom salva för att svullnaden skulle gå ner. Om hon slog resten av dem lika hårt skulle de kanske lyssna på Luca och än viktigare på henne och begripa att hon inte var intresserad av deras leenden. Dessvärre ville inte mäster Luca följa sina egna förmaningar. Lertell vände sig från björnburen och gav henne ett spänt leende. Egentligen liknade det mer en grimas. Huvudsakligen tittade emellertid Ninnie på Serendin, som var i färd med att fila de trubbiga tånaglarna på en av sina jättelika sreddit med ett verktyg som såg ut att vara mer lämpat för metall. Hon är förvånansvärt skicklig med både händer och fötter, inte sant? Sa Aludra. Bläng inte på mig sådär, Nana, tillade hon och slog dammet av händerna. Jag är inte din fiende. Här får du. Du måste prova mina nya eldstickor. Ninnie tog varsamt emot träasken från den mörkhåriga kvinnan. Hon kunde lätt ha hållit den fyrkantiga lådan i ena handen, men hon använde båda. Jag trodde att du kallade dem strykare. Kanske, kanske inte. Eldstickor är en bättre beskrivning än strykare, inte sant? Jag har jämnat till de små hålen som håller fast stickorna så att de inte kan tändas mot träet längre. Det var väl en bra idé. Och huvudena är gjorda med ett nytt recept. Vill du prova dem och säga vad du tycker? Ja visst, tack. Ninnie skyndade vidare innan kvinnan hann sticka fler askar i händerna på henne. Den hon hade fått höll hon som om den skulle kunna explodera. Och hon var långt ifrån säker på att så inte var fallet. Aludra hade alla att prova hennes strykare. Eller eldstickor, eller vad hon nu skulle kalla dem härnäst. Visserligen gick det att tända både brasor och lampor med dem, men dessutom kunde de fatta eld om deras blågrå toppar råkade gnidas mot varandra eller någon ojämn yta. För egen del tänkte hon fortsätta med elddon eller ett glödande kol som höll sig tryggt förvar i en låda med sand. Det var mycket säkrare. Julian fick fatt i henne innan hon hann sätta foten på trappan till den vagn som hon delade med Elaine och hans blick sökte sig genast till hennes svullna öga. Hon blängde så hätskt på honom att han backade undan och tog sin löjeväckande koniska hatt från huvudet. Jag har varit på andra sidan floden, sa han. Det finns ett hundratal vitrockar i Samara. De bevakar bara vad som sker och är själva lika hårt bevakade av geldanska soldater. Men jag kände igen en av dem. Den unge mannen som satt mitt emot sanningens ljus i Sienda. Hon log mot honom och han backade hastigt undan ännu ett steg samtidigt som han gav henne en vaksam blick. Gallard i Samara. Det var väl just vad de behövde. Du har alltid så fantastiska nyheter, Julian. Vi borde ha lämnat dig kvar i Tenshiko eller än hellre på kajen i Cheer. Det var knappast rättvist. Det var bättre att Julian berättade om Gallard än att hon inte ett ont anande gick runt ett gathörn och stötte ihop med honom. Tack, Julian. Nu vet vi i varje fall att vi måste hålla uppsikt efter honom. Hans nick var väl inte den mest passande reaktionen på hennes artiga tack, och han skyndade därifrån som om han var beredd på att hon skulle slå honom. Karar saknade då all hövlighet. Vagnens innanmäte var betydligt renare nu än när Thom och Julian hade köpt den. All den flagnande färgen var bortskrapad. Ett arbete som de båda männen knorrande hade utfört. Och skåpen och det lilla bordet som satt fast i golvet var inoljade så att de blänkte. De använde aldrig den lilla tegelspisen med plåtskorstenen. Nätterna var varma nog ändå, och om de började laga mat här inne skulle Thom och Julian aldrig hjälpa till. Men den var en utmärkt förvaringsplats för deras värdesaker, börsarna och smyckeskrinen. Skinnbörsen med sigillet hade hon stoppat så långt in som möjligt och inte rört den sedan dess. Elaine, som satt på en av de smala sängarna, stoppade in någonting under filtarna när Ninniv kom in. Men innan Ninniv han frågade vad det var utbrast Elaine: "Ditt öga, vad har du råkat ut för?" Hennes hår behövde tvättas i hönspeppar igen. Det fanns en antydan till gyllenblont vid rötterna av hennes svarta lockar. De måste färgas hela tiden, med några dagars mellanrum. "Serandin slog mig", muttrade Ninniv. Minnet av smaken av kokt kattfräken och Marvins löv fick hennes tunga att krulla sig. Det var inte därför hon hade låtit Elaine gå till det senaste mötet i Tel Aaron Riord också. Hon undvek inte Egwen. Det råkade bara vara så att Ninniv gjorde de flesta resorna till drömvärlden mellan mötena. Och det var bara rättvist att Elaine också skulle få tillfälle att komma dit. Så var det. Hon ställde försiktigt ner asken med eldstickor i ett av skåpen, intill de två som redan fanns där. Den som hade fattat eld hade de gjort sig av med för länge sedan. Hon visste inte varför hon inte sa sanningen. Elaine hade uppenbarligen inte varit utanför vagnen. Annars skulle hon redan ha hört vad som hänt. Hon och Julian var förmodligen de enda i hela lägret som inte visste det, nu när Thom utan tvekan avslöjat hela det gräsliga förloppet för Luca. Hon tog ett djupt andetag, satte sig på den andra sängen och tvingade sig att se Elaine i ögonen. Någonting i den andra kvinnans lugn visade att hon visste att det fanns mer att berätta. "Jag frågade Serandin om Daemon och Saldamer. Jag är säker på att hon vet mer än hon påstår." Hon gjorde en paus så att Elaine kunde lägga fram sina tvivel på att Ninni frågat hövligt, eller säga att Sean Shanskan redan hade berättat allt hon visste och att hon inte haft mycket kontakt med Daemon och Saldamer. Men Elaine sa ingenting, och Ninni insåg att hon bara hade hoppats på en diskussion som kunde skjuta upp fortsättningen. Hon blev alldeles uppjagad över att hon inte visste mer, så jag fick ruska henne för att få henne lugn. "Du har verkligen gått för långt med henne." Hon hötte rent av med fingret under näsan på mig. Elaine betraktade henne fortfarande utan att ens blinka. Ninni fick tvinga sig att inte vända bort blicken innan hon fortsatte. "Hon kastade mig på något sätt, över axeln. Jag tog mig upp och gav henne en örfil, och då slog hon ner mig med knytnäven. Det var så jag fick blåtiran." Hon kunde lika gärna berätta resten också. Elaine skulle ändå få höra det snart, och det var bättre att hon fick höra det av Ninni. Fast hon skulle hellre ha slitit tungan ur mun. "Jag tänkte sannoliken inte finna mig i det, så vi slogs lite till." För hennes del hade det inte varit fråga om att slåss i någon större utsträckning, även om hon hade vägrat att ge upp. Det som var bittrast att svälja var att enda skälet till att Sherandin slutat slänga runt henne och lägga krokben för henne på det mest lömska vis var att det varit som att misshandla ett barn. Ninni var lika försvarslös som ett barn skulle ha varit. Om bara ingen hade sett på skulle hon ha kunnat leda kraften. Hon hade sannoliken varit arg nog. Om bara ingen hade sett på. Punkt. Hon önskade att Sherandin hade slagit henne till blods med knytnävarna istället. Sen gav Lartell henne en käpp. Du vet själv hur gärna den där kvinnan vill hämnas på mig. Hon behövde verkligen inte tala om att Sherandin hållit fast hennes huvud mot en av skacklarna på en vagn under tiden. Ingen hade behandlat henne på det viset sedan hon var 16 och kastade ett vattenkrus på Neisha Elgen. Hur som helst kom Peter och drog isär oss. Och i rättan tid. Den väldige mannen hade tagit dem i nackskinnet som ett par kattungar. Sherandin bad om ursäkt och så var det inte mer med den saken. Peter hade förvisso fått Sjonshanskan att be om ursäkt. Men han hade tvingat Ninive att göra det också och vägrat att släppa sitt försiktiga men ändå järnhårda grepp förrän hon gjorde som han sa. Hon hade slagit honom rakt i magen så hårt hon kunde och han hade inte ens blinkat. Dessutom kändes det som om hennes hand skulle svullna. Det var egentligen inte mycket att bråka om, men Lartell lär väl sprida ut sin egen version av hur det gick till. Det är hon som borde bli omruskad egentligen. Jag slog henne inte hälften så hårt som jag borde. Det kändes bättre nu när hon hade berättat sanningen. Men tvivlet i Elaines ansikte fick henne att vilja byta samtalsämne. Vad är det du gömmer undan? Hon böjde sig fram och drog undan filten. Där låg den silverglänsande Adame som Sherandin hade gett dem. Varför i ljusets namn vill du titta på den där? Och om du nu måste göra det, varför gömmer du den? Det är en avskyvärd anordning och jag begriper inte hur du kan ta i den. Men om du vill göra det är det din ensak. Låt inte så prudentlig, sa Elaine. Ett leende spred sig sakta över hennes ansikte, åtföljt av en upphetsad rodnad. Jag tror att jag skulle kunna göra en själv. Göra en? Ninive sänkte rösten och hoppades att ingen skulle komma rusande för att se vem av dem som höll på att mörda den andra, men fortsatte med lika hård stämma. Varför då i ljusets namn? Gör hellre en latringrop eller en gödselhög. Sånt finns det åtminstone någon användning för. Jag menade inte att jag tänker göra en Adame. Elaine satt rak i ryggen med hakan lyft på det där kyliga viset. Hon lät förorättad och fortsatte med iskallt lugn. Men det är en Tear and Grill och jag har listat ut hur den fungerar. Jag vet att du var med på åtminstone en av lektionerna om länkning. En Adame länkar samman de båda kvinnorna och det är därför Shaldamen också måste vara en kvinna som kan leda kraften. Hon rynkade lätt på pannan. Fast det är en konstig länk. Istället för att det är två eller fler som delar kraften medan en vägleder dess flöden så blir det en som tar kontrollen helt och hållet. Jag tror att det är därför en Damon inte kan göra någonting som hennes Shaldame inte vill att hon ska göra. Jag tror egentligen inte att kopplet behövs. Kragen och armbandet skulle fungera lika bra utan det och på precis samma sätt. Fungera lika bra, sa Ninive torrt. Då har du studerat ämnet ganska ingående för att vara någon som inte har någon tanke på att tillverka en själv. Kvinnan hade inte ens skam nog att rodna. Vad skulle du använda den till? Jag kan inte påstå att jag skulle ha någonting emot att du satte den runt Elidas hals. Men det gör inte saken mindre motbjud. Förstår du inte, avbröt Elaine henne. Hennes högdragenhet var som bortblåst, ersatt av upphetsad iver. Hon böjde sig fram för att lägga handen på Ninives knä och hennes ögon sken. Så nöjd var hon med sig själv. Det är en Tear and Grill, Ninive, och jag tror att jag kan göra en. Hon uttalade varje ord sakta och tydligt. Sen skrattade hon och fortsatte mycket hastigare. Om jag kan göra den här kan jag göra andra också. Jag kanske till och med kan tillverka Angreel och Sangreel. Det har ingen i tornet kunnat på tusentals år. Hon rätade på sig, darrade och la fingrarna över munnen. Jag har aldrig förut tänkt på att jag skulle kunna tillverka någonting själv. Inte någonting som går att använda. Jag kommer ihåg en gång när jag såg en hantverkare. En man som hade gjort några stolar till palatset. De var inte förgyllda och hade inga invecklade sniderier. De skulle stå i tjänarnas hall. Men jag kunde se i hans ögon hur stolt han var. Stolt över vad han hade gjort. Över ett gott hantverk. Jag tror att det skulle vara underbart att få känna så. Åh, tänk om vi hade en bråkdel av den kunskap som de förlorade har. De går och bär på all kunskap från sagornas ålder. Och så använder de den i skuggans tjänst. Tänk på allt vi skulle kunna skapa. Hon tog ett djupt andetag och lät händerna falla. Men hennes entusiasm var nästan oförminskad. Nåja, det må vara som det vill med den saken. Men jag slår vad om att jag kan räkna ut hur Vita bron är gjord också. Byggnader som liknar spunnet glas men är starkare än stål. Och Coendilar och... Lugna ner dig, sa Ninni. Vita bron ligger 500 eller 600 mil härifrån. Och om du tror att du ska leda in kraften i sigillet kan du tänka om. Vem vet vad som skulle kunna hända? Det stannar där det är, i börsen och i ugnen, tills vi hittar någon säkrare förvaringsplats. Hon förstod inte Elaines iver. Ninive skulle själv inte ha haft något emot att få lite av de förlorades kunskap, långt därifrån. Men om hon ville ha en stol köpte hon den av en snickare. Hon hade aldrig velat tillverka någonting, bortsett från salvor och läkepulver. När hon var 12 hade hennes mor gett upp sina försök att lära henne att sy, när det stod klart att Ninive inte brydde sig om ifall sömmen blev rak och inte kunde förmås att bry sig om det heller. Och vad beträffade matlagning? Hon ansåg sig i själva verket vara en god kock. Men den springande punkten var att hon visste vad som var viktigt. Att hela var viktigt. Vilken kar som helst kunde bygga en bro. Och hon tyckte gott att man kunde överlåta det åt dem. Du och din Erdame fick mig nästan att glömma det, fortsatte hon. Julian har sett Galad på andra sidan floden. Blod och förbannad aska, muttrade Elaine. Och när Ninive höjde ögonbrynen tillade hon med mycket bestämd röst. Jag tänker inte lyssna på några förmaningar om mitt språkbruk, Ninive. Vad ska vi göra? Som jag ser på saken har vi att välja mellan att stanna kvar på den här sidan floden. Och då kommer vitrockarna att undra varför vi lämnat menageriet. Eller korsa bron och hoppas att inte profeten ställer till med upplopp och att Galad inte avslöjar oss. Eller slutligen att försöka köpa en roddbåt och fly nedströms. Inget av valen är särskilt bra och Luca kommer att vilja ha sina 100 marker, guldmarker. Hon försökte låta bli att se ilsken ut, men detta med pengarna sved fortfarande. Du har lovat honom dem och jag antar att det inte vore hederligt att smyga iväg utan att betala. Hon skulle inte ha tvekat en sekund om det bara funnits någonstans att smyga. Nej, det skulle det verkligen inte vara, sa Elaine med förskräckt ton. Men Galad behöver vi inte bekymra oss om. Inte så länge vi håller oss till menageriet. Galad skulle aldrig gå i närheten av ett sånt ställe. Han anser att det är grymt att hålla djur i burar. Däremot har han ingenting emot att jaga dem eller äta dem. Bara att ha dem i fångenskap. Ninive skakade på huvudet. Sanningen var att Elaine skulle ha kommit på något sätt att fördröja deras avsked från menageriet. Om så bara för en dag, även om det funnits något sätt för dem att lämna det. Kvinnan ville verkligen få gå på lina inför andra åskådare än resten av Lucas artister. Och själv skulle hon förmodligen bli tvungen att låta Thom kasta kniv mot henne igen. Men jag tänker inte ha på mig den där fördömda klänningen.
Första båt som är stor nog att ta ombord 4 personer, sa hon. Den lejer vi. Flodhandeln kan inte ha slutat helt. Det skulle hjälpa om vi visste vart vi ska. Elaines röst var alldeles för mild. Vi skulle helt enkelt kunna bege oss till Cher. Vi måste inte vara helt låsta vid vår plan bara för att du... Hon tystnade, men Ninni visste vad hon hade tänkt säga. Bara för att hon var envis. Bara för att hon var så rasande över att hon inte kunde komma ihåg ett enkelt namn. Att hon minsann tänkte minnas det och fara dit, om det så skulle bli hennes död. Nå, inget av detta var sant. Hon tänkte söka upp dessa Asher Deer som kanske skulle ge Rand sitt stöd och föra dem till honom. Inte slinka iväg till Cher som en ynklig flykting på jakt efter trygghet. Jag kommer snart ihåg det, sa hon med tonlös röst. Det slutade på bar. Eller var det dar? Lar? Jag kommer ihåg det innan du hunnit tröttna på att kroma dig uppe på din lina. Jag tänker inte ta på mig den där klänningen.